Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och vi kör som vanligt, vi börjar med en spaning.
Ja, ja. Där vill jag ju bryta in. Som vanligt som också faktiskt.
Tradition.
Ja, och då är det så här att du brukar ju alltid berätta att du är utomlands på det här och där. Du får ju omkring så mycket, Katarina.
Ja, det tror jag. Det är lite överdrivet här, tror jag.
Ja, men nu, jag har farit omkring.
Ja,
i alla fall.
Jag tycker det är du som far omkring ofta.
Ja, nu har jag i alla fall gjort det. Jag var i Köpenhamn.
Ja,
här för någon helg sedan. Mm. Och jag får nog erkänna att Köpenhamn för mig inte har varit något favoritresmål. Jag har alltid tyckt att Köpenhamn, vad är det?
Varför har du inte tyckt om Köpenhamn?
Jag har varit i fel delar.
Jaha,
jag har alltid åkt tåg dit och hamnat runt stationen där.
Ah,
och kanske
har jag
gått till Ströget. Sen har inte jag sett så mycket mer. Jag har varit ganska få gånger i Köpenhamn. Så jag inser, jag har ju missat det som var fint. Jaha. Nu hamnar jag i Nyhavn.
Ja.
Där vid de där restaurangerna ut med.
Ja,
det var ju så pittoret.
Ja.
Plötsligt förstår jag, Danmark är ju fantastiskt och Köpenhamn var ju underbart.
Ja, men nu känner jag att jag måste åka dit nästan.
Ja, men det var ju så. Sen gick jag ju där, gick vi på ballett i Köpenhamn. Det var ju också med detta fantastiska operahus.
Ja.
Och man satt på någon uteservering. Nej, mera Köpenhamn,
men,
säger jag.
Men åkte ni bil eller åkte ni?
Vi åkte bil. Ja. Åkte över bron dit och sen åkte vi över färjan hem vid Helsingör. Mm. Och då var också,
men det är så
bara
nära också.
Det är så nära. Så att,
det är också väldigt bra.
Ja, man måste säga att
annars är det ju hemskt att bo i Sverige och det är så långt.
Det är för långt, men till Köpenhamn kan man ju ta bilen eller tåget egentligen bättre.
Ja, men det är ju så liksom utomlands förstås och ändå så nära. Ja.
Så numera är jag en Köpenhamn och Danmark.
Ja, dejligt.
Dejligt!
Ja. Eller hur?
Men du har en spaning.
Jag har en spaning. Ja. Du och jag har ju träffat författaren Niklas Rådström.
Det är
igår.
Helt sant. Mm. Igår träffade vi honom.
Och han har ju skrivit en bok som heter En Maria-legend.
Ja.
Och den diskuterade, var det ju några stycken då som diskuterade med honom om den boken. Och det, jag har liksom gått och tänkt på boken både innan vi diskuterade och sen efter och så. Att jag tycker det är en väldigt fascinerande historia och själva titeln, En Maria-legend, är också, ja men, så fascinerande titel. Både Maria och legend.
Ja, det är ju en fantastisk bok kanske vi
ska
säga.
Ja, det är en fantastisk bok. Men jag kan ju börja med att bara berätta lite liksom vad den handlar om.
Absolut.
Ifall man är intresserad av att läsa den. Det är tre fristående berättelser som liksom berättas sida vid sida. Dels en kvinna i Afrika som flyr och blir brutalt misshandlad av fruktansvärd historia. Och liksom hon kommer framåt i livet, eller hon är gravid, så det är väl lite det här Maria, mor och barn och så, att det är det som liksom gör att hon fortsätter att leva på något sätt mot alla odds med det hon är med om. Och sen så är det en kvinna i USA, i New York, som börjar leva en annan persons liv, en som är död, och börjar liksom gå in i hennes liv och börja mer och mer liksom engagera sig i hennes släktingar och sådär på ett lite konstigt sätt, men ändå fascinerande.
Och mejlar ju till en släkting som att hon är den här kvinnan som är död. Så släktingen tror ju att det är den kvinnan då, så den här släktingen, men hon är ju död.
Ja, så det är väldigt
det är en dramatisk historia.
Och samtidigt så förstår man det. När hon gör det så är varje steg är naturligt av det hon tar. Man förstår att hon hamnar där.
Men det blir helt galet.
Men det blir galet ändå. Ja. Men det är väldigt så vardaglig berättelse. Vardagligt berättat. Och sen så den tredje personen är då Cranach. Konstnären som målade Martin Luthers olika porträtt under reformationstiden. Och då handlar det om när Wittenberg, där han bodde då, blir invaderat av Karl den femte.
Just det, de katolska trupperna.
Och han liksom har mycket, hans berättelse är väldigt mycket tankar om livet så. Liksom lite reflekterande. De andra är ju mer ett skeende som berättas.
Skeende, precis. Mm.
Och det är väldigt fascinerande. Och att den då heter En Maria-legend, det är liksom inte självklart.
Nej.
Men på något sätt så, det som jag får ut av den, det är att Maria står för den liksom det nya livet som föds fram, som hela tiden bryter igenom mörker och ondska och att det vi lever för, det är det som är på något sätt meningen och det händer hela tiden i livet, i världen. Och att Maria står för det. Och så börjar jag fundera på, vad betyder Maria för mig? Och vad betyder Maria för dig, Thomas? Vi är ju protestanter. Ja. Luther liksom tog ju bort Maria på något sätt.
Vi tog bort Maria och Madonna-bilden, de finns kvar i en del kyrkor, men vi har ju ingen, jag i alla fall, jag vågar säga, vi har ingen relation till
inte så där som i katolska ortodoxa sammanhang där man ber till Maria.
Vi ber ju inte till Maria, det gör vi inte. Vi ber inte till Maria för hon ska be till Gud. Vi upplever sig en direkt väg på ett annat sätt.
Det är liksom Martin Luther tog bort de här liksom andra vägarna till Gud. Man har direktkontakt. Men då försvann ju en del bra grejer i det.
Men det jag tycker om mycket av kyrkan i stort bild av Maria är ju att hon blir nästan ett gudaväsen själv. Mm. Gudaföderskan blir ett gudaväsen helt upphöjd. Man tycker väldigt hårt på Marias jungfrudom, att hon är ren, hon är orörd, hon har inte haft sex. Mm. Det finns ju till och med tankar från 200-300-talet där man satt och spekulera hur hon födde barnet utan att förlora sin mödom.
Det finns ju jättemycket
alltså,
så här
väldigt mycket
konstiga saker som man tycker då.
Ja, för mig är det helt för mig måste jag säga att min Maria-bild, för jag har nog ändå en bild av Maria och det, jag tycker att berättelsen stärks om min bild att det verkligen är en vanlig ung kvinna. Inte att hon i sig är helt upphöjd till Gud själv nästan, utan att Gud föds genom en vanlig kvinna. Det tycker jag blir, det är min bild av vad det handlar om, att Gud, poängen med Jesus, det är Gud som föds till världen som människa. Och då tänker jag att han föddes verkligen på ett vanligt sätt till världen av en vanlig kvinna. Att det är det som är själva
det är en jätteviktig poäng.
Då blir det viktigt för mig, då blir det intressant för mig, inte spekulera i hur upphöjd hon var från början eller någonting. Hon får världens knepigaste uppdrag på sitt sätt. Att föda Gud själv. Men allt är vanligt. Det sker i det vanliga. Det är en vanlig ung tjej. Det vanliga sammanhang. Hon hamnar i konflikt med sin trolovade Josef. För han, vem är pappa till det här nu då? Och allt det som beskrivs. Alltså, det är vanliga konflikter som vi känner igen själva.
Ja. Och jag tycker det är jätteviktigt också med Maria som den här vanliga kvinnan. Och då blir det också en stark förebild ju.
Ja.
För många kvinnor får ju barn och man vet inte liksom ursprunget av barnet, alltså det vet man ju ofta. Men alltså det är ju liksom ändå det är en väldigt vardaglig situation så. Sen finns ju förstås jungfrufödseln och det ska vi ju inte trassla in oss i så, men alltså det är ju liksom det är ju en förebild i det vanliga liksom.
Men det är väl så, om vi tar det här med jungfrufödsel, alltså det här är ju det är inga medicinska beskrivningar av någonting, det är ju inte det som är det intressanta. Det intressanta är att vi har en ung kvinna som blir gravid. Och det är Gud själv som väljer att komma till jorden på det sättet. Där tycker jag att det förebildliga ligger, där ligger det stora. Sen att man då i efterhand vill i kyrkokonst och så vidare gestalta Maria som upphöjd. Ja, hon blir ju upphöjd genom de händelserna. Men händelserna i sig har inte den karaktären.
Nej. Men jag kan tänka ändå i den protestantiska delen av världen då. Med treenigheten och sådär. Då blir alltså fadern, sonen och anden. Det blir ju, alltså nu så säger man ju att den heliga anden, det är ju på något sätt, man kan säga hon och en kvinnlig aspekt sådär. Men Maria blir, även om inte vi ser Maria, och det gör ju man inte i katolska kyrkan heller, att man ser inte Maria som Gud förstås, men det blir ändå ett bidrag till en gudsbild någonstans.
Liksom. En kvinnlig sida av Gud,
ja,
eller
men
så
lite,
du menar?
Och det, även om inte Maria har det, så det här, det är ju väldigt liksom starkt och har med Gud att göra, det här som Niklas Rådström beskriver, det här med livet som bryter igenom mörker. Mm. Det är ju på något sätt, det är ju också grunden i kristendomen med påskdagen.
Absolut.
Livet som föds ur mörkret. Liksom.
Men det är ju starkt i sig. Mm. Alltså att bära liv, att få ett barn är ju så starkt i sig. Vi behöver inte tala om det mer än vad det är. Också när Gud föds i jorden så är det en sån stark händelse i sig. Jag tänker ju likadant om Jesus. Min relation till Jesus är ju också att när han gick på jorden så var han en människa. Man kan läsa in det.
Det är ju jättestarkt.
Den mänskliga sidan, lidandet på korset, en människas lidande och övergivenheten på korset. Mm. Det är en övergivenhet som jag tror vi alla på olika sätt mer eller mindre har en upplevelse och vi kan relatera till det. Det är ju när vi gör både Maria och Jesus till något helt annat, till något så upphöjt.
Ja.
Så att det har inte egentligen med mitt liv att göra. Det blir för stort avstånd.
Ja. Nej, men det måste ju ha med livet att göra.
Ja. Och det i sig är tillräckligt stort. Det är tillräckligt heligt.
Ja, ja.
Varje barn är heligt
som föds. Verkligen.
Varje födelse är helig. Och där valde Gud att komma genom en sån helig händelse.
Absolut.
Så skulle
jag säga. Men om man går bort ifrån Maria, utan mer ser på liksom hur Gud, eller hur världen fungerar och hur man ser Gud i världen, så är det ju just det här, tycker jag, som Kranach beskriver i den här boken, att hur livet liksom bryter igenom kriget eller det mörka, och att det är det som på något sätt det är det man kommer tillbaka hela tiden och som finns i alla religioner, och särskilt i kristendomen med påsken.
Livet bryter igenom.
Men vi trodde det var kört på långfredagen, men så bryter livet igenom i alla fall. Och på något sätt så blir ju det så tydligt i en kvinna som föder ett barn.
Ja.
Det är ju jätte liksom en symbol för det, och det är ju, det blir så tydligt.
Ja. Men det är väl så att ska Maria angå oss? Ska Jesus angå oss? Ska det här vara meningsfullt? Är det meningsfullt? Då är ju det att det har med oss att göra. Det är i någon mening också vi.
Ja. Det är ju det som religionen är ju. Det är ju ett sätt för oss att förstå världen.
Ja.
Det ska ju inte vara något annat som är helt separat.
Nej. Och jag kan förstå det här att man höjer upp till exempel Maria på en piedestal i en kyrka med förgyllning. Ja, för att det hon gjorde och det hon representerar är någonting upphöjt. Men hon gjorde det genom att vara vanlig. Och det är den paradoxen i det. Så att jag har svårt att förhålla mig till de här Madonna-bilderna.
Ja, och det är också en helt annan kultur. Det är svårt för oss att förstå.
Det blir mer för mig konstintresse. Ett konstnärligt intresse och så vidare. Och en slags kyrkohistoriskt intresse. Men det berör mig inte. Däremot när jag hör berättelsen om Maria och Josef. Det berör mig.
Ja, för jag tänker också på om jag har vänner som är ortodoxa.
Ja.
Och där, för dem är ju Maria jätteviktig på riktigt. Liksom.
Mm, mm.
Det är Maria som man känner att man är nära. När det händer något i livet. Då är det Maria man går till. För att det är närmare. Och även om det inte är Gud så blir det ju lite som en gudsbild för dem.
Absolut,
ändå. Även om de skulle inte säga att det var Gud. Men det blir ju som en gudsbild. Och det blir ju förstås det patriarkala att pappan då, liksom, gudfader, vågar man inte gå till.
Nej.
Men mamman kan man gå till för det är nära.
Ja.
Men det är också någonting, även om det är patriarkalt, så är det ju någonting fint i det, att det finns
absolut
med. Vi har ju inte alls med det överhuvudtaget.
Jag tror att jag kan förstå på något sätt en sån hållning, eller vad jag ska säga. Jag kan nog uppfatta den. Men jag hittar inget i mig själv som har det behovet.
Nej, och man är ju inte uppväxt med det alls. Liksom.
Nej, jag kan ha respekt för det, och respekt för att människor uppfattar och förhåller sig så till Maria. Mm. Men det är inget jag själv har kontakt med. Det är inget jag själv förkunnar till exempel.
Nej, det gör man ju inte.
Eller på något sätt står för. Utan där kan jag konstatera att vi kan förhålla oss på olika sätt. För mig, ja.
För jag är lite så här intresserad av att gå närmare det. Så, ja. Att gå mer nära och se vad det finns där. Liksom. Mm. Men inte att jag har någon teologi kring Maria. Jag tycker också det är viktigt att man liksom inte ska ha några steg till Gud. Liksom, utan att Gud är Gud på något sätt.
Däremot skulle jag väl stryka under på, det kanske har framgått av det. Alltså, jag tycker att Maria är en viktig person.
Mm. Och en sån viktig person kan man ju på något sätt närma sig i Bibeln. På samma sätt som lärjungarna. Eller
hon har något annan viktigt att berätta för oss. Hon har också en viktig funktion.
Mm.
Och hon är. Maria är liksom närvarande i det hon gjorde för oss. Så, så kan man säga.
Mm. Ja, men jag ska nog lära känna Maria lite mer.
Intressant. Mm. Vi kanske får tala om det mer.
Ja.
Maria. Då vill jag komma med en nyhet.
Ja.
Och den nyheten har jag samlat ihop ifrån flera tidningar och tv och allting. Och nyheten är en avsaknad av nyhet.
Mm, jag trodde du skulle säga det amerikanska valet.
Nej, man blir ju så fruktansvärt trött på Donald Trump som han och även Hillary. Nej, det får vi ta ett särskilt gång. Det finns det ju väldigt mycket av. Det jag har finns det ingenting av snarare.
Nej.
Jag letar.
Mm.
Och det handlar om, vad är berättelsen om vart Sverige är på väg just nu? Den berättelse som vi skulle behöva för att...
Den stora berättelsen.
Den stora berättelsen.
Vi får en massa små berättelser.
Ja, vi får massa små berättelser.
Så får vi göra vår egen tolkning.
Men när du och jag växte upp, och det har vi snurrat kring förut. Det handlar ju om, när vi växte upp då blev det bara bättre och bättre. Det var fortfarande folkhem, men det 60-70-tal. Ja, för indien, du hamnar väl nästan i 70-talet, men jag hann vara med dit på 60-talet.
För mig är det 70-80-tal.
70-80. Men då är det fortfarande där det blir bättre och bättre. Och att alla ska få det bättre och bättre, det är bilden. Mm. Alla ska få det bättre och bättre, men vi ska få det tillsammans genom att vi tillsammans bygger ett land bättre och bättre ihop. Det är inte ett individuellt projekt, utan det är ett gemensamt stort projekt. Och det är ett högteknologiskt samhälle. Vi ska lösa saker på teknisk väg i väldigt hög grad.
Mm. Men alltså då, där och då,
ja.
Tror du verkligen att man förstod att man höll på med det?
Ja.
Hade man den berättelsen?
Ja, min bild är nog... Nu var jag ju barn då, men det jag läst om... Man läser om Olof Palme och så vidare. Alltså folkhemsbygget.
Ja, men du var där... Jag vet inte om jag liksom...
Ja, men vi var ju barn, men jag tror vi har fått ilagt i oss. Det fanns ändå en bild av att vi skulle ha gemensamma funktioner som vi skulle verka för det bättre. Och det måste jag säga att jag inte hittar idag. Idag tycks det ju, alltså de stora nyheterna nu när jag börjar titta, det handlar ju om huspriser, lägenhet, alltså om bostadsrätt. Det går upp i pris, det är den stora bilden, direkt kopplat till den egna plånboken och så vidare. Det tycks inte finnas en bild av att alla ska få det bättre, utan jag ska få det bättre. Det är liksom bilden. Och när man presenterar politik, det kommer direkt här i budgeten, så var det ju den senaste budgeten någon dag. Magdalena Andersson lägger fram den, då var det direkt en stor artikel i Aftonbladet: hur drabbar budgeten dig? Dig, det var inte hur drabbar den oss.
Nej.
Eller hur påverkar det landet, hur får du byta och sådär. Den enda berättelsen som jag tycker att jag hittar, för jag satt ändå och letade lite där, det är ju berättelsen som finns just nu om mångfald. Vi ska bli ett mångfaldigt samhälle.
Alla ska leva tillsammans.
Alla ska leva tillsammans. Men börjar man titta på den här mångfalden och undra vad handlar den om egentligen? Ja, då är det ju som att den enda mångfaldsdebatt som jag tycker mig se, i alla fall när jag läser nyheterna, det är ju alltid polemik med Sverigedemokraterna som säger sig stå för icke-mångfald.
Mm.
Det, Det är som att den här mångfalden inte tycks ha något riktigt innehåll. Alltså ingen politisk innehåll. Mer än att människor på flykt ska få komma till Sverige.
Själva hur det ska gå till när man är i Sverige.
Ja, och när man kommer till Sverige så ska man få i hög grad få vara som man är då. Man ska inte behöva ge upp massa saker utan man ska få komma med det man är och vara här. Men sen stannar liksom
en del tycker ju sådär, men där har väl olika partier lite olika syn hur det ska gå till ju. Alltså, en del vill ju men det här med entreprenörskap och jobb och sådär, och andra jag vet inte. Det är väl det.
Jo, men då
hur det ska gå till
då,
finns
då
det.
Då pratar ju partierna mer om basala funktioner.
Ja, hur det ska gå till när de får jobb.
Att om det förra året kom 160 000 människor till Sverige, flyktingar då, för kommer på olika sätt från olika krishärdar som vi har i världen. Så har det handlat om det basala, hur ska man få bo, hur ska man få mat, hur ska man få värme. Men inte ens det finns ju några säkert stora djupsinnigheter kring, utan det talas väldigt runt om. Men det sker hela tiden i polemik mot Sverigedemokraterna, alla mot
så.
Dem. Och då var det en sån oerhört förenklat samtal kring vad det här handlar om. Och så är det i somras var det väl som vissa partier började på att tala om svenska, det gjorde väl alla de andra, svenska värderingar dök upp då i debatten.
Det kanske var ett försök att få
någon
slags filosofi kring det sådär, på något sätt.
Och då var det ju lite sådär tafatt, vad är då det?
Ja, för det går ju inte att säga.
Nej, för Sverigedemokraterna kan ju då säga å ena sidan svenska värderingar. Ja, de hamnar då på midsommar. Det är så djupsinnigt blir det, man har folkträckt.
Ja, men då blir det så här stora debatten blir att man ska få vara pepparkaksgubbe eller Sia-tåget.
Ja, sådana.
Men det är ju liksom en ny grej. Det har jag ju sagt förut.
Ja, det har vi pratat om. Men det är ju så här. Sådana här trivialiteter.
Ja, ja.
Och då när de andra partierna, alla som är emot Sverigedemokraterna, inklusive dig och mig, ska vi väl betona.
Ja, jag hjälper ganska mycket emot.
Ja, jag med. Men då blir det istället att man börjar snurra kring att det skulle finnas några svenska värderingar som hamnar om kanske någon typ av jämlikhet i någon, men det
är ju inte svenska värderingar.
Nej, för det första,
det är humanistiska
värderingar.
De är inte
så svenska, men okej, det finns en viss blandning.
Eller kristna
men det tycks vara så oerhört svårt att ge uttryck för dem.
Ja.
Alltså,
det är för man kan tolka det på så många sätt.
Ja,
ju.
Det blir på samma sätt som att beskriva vad är svensk kultur. Men jag tänker mig att om den stora berättelsen om Sverige ska vara mångfald. Mm. Om det är så, jag kan nog ställa upp att jag...
Melting pot.
Jag ser nog det framför mig. Men då måste vi ändå, för demokratin skulle kvalificera den mångfalden och beskriva... För då är det ju rimligen saker också som inte kan rymmas i mångfalden.
Mm.
Vi har ju redan tyckt att Sverigedemokraternas hållning inte ryms i mångfalden. Mm. Så då har vi redan sagt någonting.
Mm.
Massa andra företeelser som jag också tror att vi kan säga kan hota mångfalden självt. Intolerans och så vidare. Så måste det ju vara. Men
absolut.
Men får vi svårt att ge uttryck för vad det är, då tycker jag det är knepigt att tala om det och förstå vad är det vi ska värna, vad är det vi ska lyfta fram, vad är det vi ska utveckla.
Men vi är väl inte så bra på mångfald. Vi är ju, alltså, som Sverige är en enhetskultur ju.
Mm.
Vi är inte vana vid att hantera att man tycker olika.
Nej.
På riktigt, alltså där det verkligen bränner till.
Men då...
Alltså till exempel om homosexualitet till exempel.
Precis.
Eller kvinnanställning eller alltså det är ju sånt som berör många på riktigt liksom.
Ja.
Och där är det ju, där kan det ju komma människor som har en annan syn.
Självfallet.
Och hur hanterar vi det?
Och då hamnar man ju politiskt sett ofta i att man talar då om vad är rätt och vad är rättvisa.
Mm.
Alltså mångfald blir en rättvisefråga.
Mm.
Alla har rätt då att vara som de är, utom de som är på ett sätt så att det inte funkar, eller hur?
Mm.
Och rättvist blir det, när väldigt många människor kommer utan någonting, hur fördelar vi då rättvist?
Mm.
Och hela den diskussionen tycks inte ge någon riktig frukt åt att förstå vad rätt. Jag vill komma med ett nytt förslag.
Jaha,
yeah.
Du har en lösning.
Ja, nu låter det oerhört pretentiöst att jag har en lösning. Men,
jag har ändå... vi går med i ditt parti här.
Härligt, vi får se om det blir ett parti. Jag vill nog påstå att det är kyrkans hållning jag vill stå för.
Ja.
Istället för att, när vi talar om allt det här och berättelsen om Sverige, mångfald, jag skulle vilja föra in, inte rätt och rättvisa, utan gott.
Mm.
Vad är gott? Mm. Det vill jag påstå är en mycket bättre måttstock för att förstå hur vi ska leva tillsammans och hur vi ska vara.
Men hur tänker du rent konkret då? Alltså, om det är två personer här då som har väldigt olika syn på saker.
Ja.
Hur lever de ett gott liv tillsammans då?
Vad jag tänker på är att vi får utgå ifrån individen.
Mm.
Och det kan vi ju säga ifrån folkhemmet. Olof Palme gav ju uttryck för att vi skulle ha kollektiva lösningar för att varje enskild människa skulle få förverkliga sig.
Mm.
Det var egentligen inte ett kollektivt projekt. Det var ju mot en kollektiv bakgrund. Och jag tänker att om vi utgår från vad är gott för en människa?
Mm.
Vad är gott för en människa? Då kan vi ju säga att det goda är ju mat och värme och vatten.
Mm.
Och sen kärlek kommer nog till, närhet, omsorg.
Ja, men där är det ju ganska enkelt.
Ja, men om vi börjar acceptera det hos varandra redan. Sen handlar det ju om att faktiskt också utifrån i alla fall kyrkans perspektiv, varje människa har en kallelse.
Mm.
Vilken blandning av gåvor har du fått? Vad är det du har med dig? Ja, vi kan ta dig Katrin, vad har du med dig? Vad är det tänkt att du ska kunna bli och bidra med till oss andra, om vi lägger ett sånt perspektiv på det. Alltså i det goda, vad kan man bidra med? Inte så mycket vad jag
inte
kan
se vad är det som skiljer oss, utan vad är det som är våra, var kan vi mötas?
Ja, och inte ens ett samhälle, vad kan jag få? Utan vad kan jag bidra med till det goda? Inte ens bidra med till andra, för då hamnar man i en skattedebatt och det kan man tänka olika.
Men det där tycker jag man kan överföra också överhuvudtaget, alltså hur man ser på sig själv, eller så i en organisation till exempel, eller på en arbetsplats eller så där. Då kan man ju ibland tänka att ja, men är jag tillräckligt bra på det här? Kan jag göra det här? Eller finns det någon annan som är bättre? Är jag dålig eller bra? Att inte tänka så, utan tänka att ja, men nu bidrar jag med det här.
Ja.
Och jag gör det och det blir ibland lite taffligt och ibland bra. Men jag bidrar till det allmännas bästa. Sen är det bra att hitta vad man är bra på förstås, men det är inte det som är huvudsaken.
Nej,
och då, det kanske kan lösa lite kramp.
Jag tror faktiskt det. Och att kliva ur att det handlar inte om mig, utan det handlar om oss.
Ja, men precis. Att vi vill någonting. Ja. Det är inte så här att jag ska glänsa, utan vi vill att någonting ska hända.
Ja, och att samhällsbygget ska byggas så att vi ger varje människa möjlighet att bidra med det goda man har.
Mm.
En möjlighet på olika sätt. Och då är det ju, då tänker jag mig att vi kan tala om mångfald ur ett annat perspektiv än vad mångfalden liksom ska ge till var och en. Och där tänker jag mig att vi i kyrkan ändå har det. Jag tänker också att när vi talar om rättvisa och rätt. Vad är rätt och vad är rättvisa? Det tycker inte, tänker inte jag funkar som självständiga begrepp, utan de måste ju i sin tur grunda sig på vad är gott för en människa.
Mm.
Alltså den jämförelsen.
Ja, det är ju inte bara så att det ska vara lika.
Nej,
det är ju det är ju mer ett delmål liksom, för dem, man tycker det, men det är ju inte dit man vill. Liksom.
Det är ju till och med så att ska det vara helt lika för var och en utan hänsyn till individ och person. Då vill jag påstå att man nästan hamnar i ondska till slut.
Ja, det måste ju handla om vad man är i för situation.
Vi har ju haft sådana samhällen som har tryckt på rätt på det sättet. Exakt lika. Ja, men vi är inte skapade lika. En del behöver annat.
En del behöver mer.
Andra kan nog härda ut med mindre. Och så. Sen är det jättesvårt att mäta. Men om man åtminstone i princip ser så, annars har vi en stenhård rättvisa som inte tar hänsyn till person.
Men det du egentligen pratar om, det är ju att se mer på kollektivet utifrån individen.
Ja.
Alltså att målet är kollektivets bästa.
Ja.
Utifrån individen.
Ja, och att se kollektivets bästa utifrån att det ska bli bra
för
varje individ.
Ja, men båda de delarna.
Det är ju den kombinationen.
Men jag tänker så här utifrån en kristen, eller liksom en religiös synvinkel. Igår när vi pratade med Niklas Rådström så sa han så här att det han såg i liksom den religiösa sfären av samhället, alltså vad man håller på med, så är det den här bearbeta den här upplevelsen av att vi hör ihop med varandra.
Just det.
På ett liksom att man är en del av någonting större, man är en del med alla andra. Och det är det som religioner gör mycket. Men när man är i det själv, ensam, då blir det ju nästan en psykotisk upplevelse. Därför behöver man vara tillsammans med andra och få den här upplevelsen. Mm. Och man behöver hantera det och liksom kanske reglera, alltså så att det blir, så att det går att vara i den upplevelsen. Och det är det som religioner gör.
Intressant.
Mm.
Det sa han ju faktiskt.
Ja, det sa han. Och det är lite det som du pratade om ju. Alltså att det är det som är målet. Att vi alla ska känna att vi hör ihop med varandra.
Ja. För det går inte att bygga ett samhälle om vi inte har en bild av att vi hör ihop.
Nej.
Vi kan inte ha ett samhälle där mångfald går ut på att du är någon annan.
Mm.
Du hör inte hit riktigt. Eller du är så annorlunda, så är det inte med mig att göra. Alla samhällsbyggen där vi ska vara på samma plats samtidigt, tänker jag, för att inte leda till alldeles förfärliga konflikter, måste ju vara att vi identifierar att vi har båda rätt att vara här. Mm. För att det är gott att
vi hör ihop med varandra.
Vi hör ihop. För att det är gott att vi bidrar till varandra.
Mm. Och vi i oss själva så hör vi ihop med varandra. Och
ja.
Vi hör ihop med Gud.
Ja. Och där tänker jag att vi i kyrkan faktiskt har något unikt att säga om den. Det gäller att vi hör ihop. Inte bara ha världen ihop, eller att vi, både du och jag, måste ha mat och därför är klokt att vi jobbar ihop. Ja, det är djupare än så. Vi har en grundläggande existentiell gemenskap därför att vi är människor.
Och det är det som vi kallar Guds rike.
Det är Guds rike.
På kyrkspråk.
På kyrkspråk är det Guds rike. Mm. Och i Guds rike tänker jag mig. När jag tänker på Guds rike och längtar dit, då är det inte, då talar vi inte om rättvisa och rätt, för vi är bortom det.
Ja, det.
Vi talar om vad som är gott.
Mm.
Och vi behöver inte ens tala om det.
Vi lever
det
i
det. Är.
Mm. Vi upplever det.
Det är som de här lyckliga, goda stunderna man kan ha ihop med en annan människa eller med flera, när det bara är.
Mm. Det är ju nåden.
Det är nåden att få uppleva. Mm. När Guds rike glimmar till. Och de händelserna tror jag, sådana upplevelser som jag hoppas och tror att varje människa har erfarenhet av, det är också de vi behöver ta med i vår berättelse om vart vi är på väg tillsammans.
Ja.
För de färgar ju vår bild av det.
Och jag tänker att även om man inte själv tänker att man tror på Gud eller så, så kan man känna igen det vi beskriver, fast man kanske har andra ord för det.
Absolut. Så när du och jag jobbar för Guds rike, då kan ju vi känna igen utifrån vårt sätt att se att det gör andra också. Mm.
Vi förstår det på det sätt de
vi
pratar.
Vi förstår det. Och det vi kan mötas i, tänka och ha ett gemensamt kring det. Vad är gott?
Mm. Det är fint.
Det är fint. Tack för att du lyssnade. Hör gärna på oss igen.